Här börjar Elfenbenslasten, del 2 av Wilbur Smith. Inläst av Kristoffer Svensson för Saga. I en tät kolonn, med den smidiga lilla tvåhjuliga kärran studsande och hoppande i kön, förflyttade sig Courtneys stridande spanare. De red i kort galopp söderöver, och det bruna vintergräset strök mot stigbyglarna. Sean red i täten, med Saul vid sin sida och de två zuluerna springande framför dem som jakthundar. Han satt lätt hopsjunken i sadeln och försökte läsa Eidas fladdrande brev i vinden. Det kändes konstigt att läsa de milda, betryggande orden, samtidigt som han var på väg in i striden. Allt stod väl till på Lion Kopp, akacieträden växte i rask takt. Inga eldsvådor, ingen torka eller sjukdomar. Hon hade anställt en förman som arbetade på eftermiddagarna. På morgnarna hade han jobb på skolan i Ladyburg. Dirk gjorde sig förtjänt av sin förstliga lön på 2 shilling och 6 pence i veckan och tycktes trivas med arbetet. Skolbetygen till avslutningen vid påsk hade däremot inte varit lika lysande. Efter varje ämne stod antingen kan mycket bättre om han vill eller brist på koncentration. Det hela sammanfattades av rektorn med att Dirk är en livlig och omtyckt pojke, men han måste lära sig att tygla sitt humör och ägna sig mera åt sådana ämnen som han inte tycker om. Dirk hade nyligen råkat i ett häftigt slagsmål med Petersens pojke, som var 2 år äldre än Dirk, och kommit hem blodig och mörbultad, men som segrare. Här kunde Sean förmärka en stolt ton i Eidas fåordiga redogörelse. Därpå följde en halv sida dikterad av Dirk, där han gav uttryck åt sin barnsliga längtan och kärlek till sin far, uppblandade med allehanda önskningar om att få en häst, ett gevär och tillstånd att avsluta sin akademiska karriär. Eda fortsatte i sträva ordalag med att nämna att Gary nyligen hade kommit hem till Ladyburg, men att han inte hade hälsat på hos henne ännu. Till slut bad hon Sean att ta väl hand om sig, att Gud skulle välsigna honom och att han snart skulle komma hem till Lion Kopp igen. Med de hjärtligaste hälsningar och så vidare. Sean vick ihop brevet och stoppade undan det. Han lät tankarna vandra medan kilometer efter kilometer försvann bakom hästen. Han hade så många lösa ändar att ta hand om. Dirk och Ada, Ruth och Saul, Garrick och Michael. Och det gjorde honom betryckt. Men så kastade han en sidoblick på Saul och rätade på sig. Det här var inte rätta stunden för grubblerier. De hade kommit in i en av dalgångarna som sluttade uppåt mot Drakbergens massiva, snötäckta toppar. De följde ett vattendrag med 3 meter höga, branta bankar som stupade ner mot vattnet där det gurglade och kluckade över de runda, blanka stenarna på botten. Hur långt är det kvar, Nonga? Frågade han. Snart, Unkosi. I en annan dalgång som löpte parallellt med den Sean följde, åtskild genom 2 ryggar av spruckna klippor, ställde en ung boer samma fråga. Hur långt är det kvar, Ompol? Men innan han svarade vände sig vägtgeneral Jean-Paulus Leroux om i sadeln och tittade bakåt längs kolonnen av 1000 man, vilka han ledde till mötesplatsen uppe i bergen. De red i en kompakt massa som täckte hela dalsänken. Skäggiga män, iklädda alla de slag av hemvävda kläder på vinterraggiga hästar. Ändå kände Jean Paulus stoltheten svälla i bröstet när han tittade på dem. Det här var männen som kämpade till det bittra slutet. Veteraner efter 50-talets strider. Män formade och härdade i krigets heta brännugn. Rakknivsvassa och motståndskraftiga som det finaste svärdstål. Sen tittade han på pojken vid sin sida. Men bara en pojke till åren, för ögonen var gamla.